Tjena allihopa, välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Interpodden! Tjena Adis.
Tjo.
Hur mår vi? Du är trött, degig. Du är degig, brorsan. Oj, degig.
Vem fan är inte degig i den här perioden, helt ärligt?
Världens deppigaste väder, deppigt land.
Deppig stad. Det är vinter här 24-7.
Senaste matcher.
Det känns som att jag bor i Norrland.
Jag har inte sett solen på 500 år, mannen.
Utvisa mig till Milano, fan. Säg vilket brott jag ska göra för att jag ska bli utvisad dit.
om det var så lätt, brorsan. Så är det.
Så är det.
Tillbaka. Det är dags, gå igenom. Fotbolls har spelats. Kan inte prata. Det är sent, som sagt. Vad är det idag? Det är fredag kväll. 21.02. Jag och Addy sitter här. Jag sitter i morgonrock sjuk. Badrock. För jag har precis duschat. Fick stryk i badminton tidigare. Av min tjej. Riktigt mycket stryk faktiskt. Du då, Addis. Du sitter där med kepsen på. Our city, our home. Är det Cavaliers eller? Ja, den tröjan också. Den är viktig. Inter Milano, står det.
Nej, detta är faktiskt inte, det är fotbollrelaterat. Oj, bra svenska. Fotbollsrelaterat.
Ja. Sjuk. Vilket lag?
Gissa.
Oj, jag känner typ inte, vad fan är det? Är det...
Nytt lag på FIFA till och med. Första gången någonsin.
What the fuck är det? Ingen aning.
Det är St. Louis.
Aha, just det. Jag glömmer, du är halv St. Lucian. Sjuk.
Exakt.
Du åker St. Louis ibland. Ska vi köra igång eller?
Ja, vi åker.
Sjuk. Man tror vi inte har kört. Jag frågar dig rakt på sak. Addis, varför skiter vi på oss mot Juve varje gång vi möter dem?
Speciellt borta.
Jajamän.
Nej, vad ska man säga? En match som helt ärligt gick så som jag trodde den skulle gå. Inget lag som vågar, inget lag som riskar. Vilket lite förvånansvärt av Juve skulle jag säga mest. Inter har ju ganska tufft spelschema nu. Med tanke på vad som kom efter Juve-matchen och hur det har varit innan liksom. Men jag tycker ändå att, alltså jag är nöjd med en pinne, men det är så här, hade Inzaghi gått ut och bett om gå loss och sen så hade vi haft 1-0 till Juve och vi hade förlorat matchen, då hade vi klagat på varför Inzaghi inte var nöjd med en pinne och spelade så som vi gjorde nu. Med tanke på vad vi har för spelschema. Vi håller fortfarande Juve bakom oss. Milan fortsätter lipa på att vi får billiga straffar när de själva går runt och rånar folk på straffar och frisparkar och allt vad det är, bottomda mål. Så en pinne är jag nöjd med. Men det såg inte vackert ut. Och det var väl klassiskt italienskt. Mycket matcher i matchen, så att säga. Ja, jag vet inte om du har någonting att tillägga.
Nej, jag håller med. Det var en jävligt tråkig match, faktiskt. Ja, och riktiga tabbar där på Vlahovic första mål. Eller första sjukman tror han gjorde en till. Men jag tycker man tabbar sig för mycket. I alla fall på tillbakaspelet och vid backlinjen. För han får den där passningen in och De Vrij, bro, han står där och kollar som om...
Ja, jag vet inte vad. Där var, han kom ju fel. Men det hela bygger ju sig på att Dumfries tror han är Ronaldinho och kommer få den här bollen på bröstet så att den fastnar på hans tutte rakt av. Istället så studsar den ju av som på en betongvägg rätt in i gapet. Och det första... Bland det första jag lärde mig i fotboll var att man aldrig skulle tappa bollen in i mitten. För på en ganska hög nivå så blir man ju straffad direkt och det blev de. Sen så är det långt hem och Chiesa vet vi vad han kan när han får gå loss offensivt. Men som tur är så har ju Allegri inte fattat det än. Så han har ju lite tyglar på sig fortfarande, Chiesa. Men han gör det bra. Sen tycker jag inte De Vrij kan göra så mycket där för att han tar ju sig förbi första gubben. Chiesa. Och sen blir det ju antingen ska han stöta eller ska han bara stå. Så oavsett vad han gör, står han så skjuter Chiesa och då går den förmodligen in. Sen så är det ju ett jävla, tyvärr, klassavslut av Koster Vlahovic.
Ja, det är det. Det kan man inte säga någonting om. Men nej, och efter det tycker jag att det blir jävligt mycket. Alltså det är jämnt hela matchen tycker jag. Det är båda grupper pushar. Jag tycker ändå att vi har mer boll, vi har lite mer skott. Jag tycker vi skapar lite mer än vad Juve gör, men ändå så det blir ingen slutprodukt typ. Och det är väl där vi typ skiter på oss, tror jag. Man vågar inte gå kanske hela vägen. Jag vet inte vad det är med spelarna, men det kändes som att vi hade fler chanser än vad de hade. Det kändes som att vi kunde skapa mer. Men samtidigt så, jag vet inte, de kan inte bryta låset typ. Nu bryter man ju låset senare såklart, men det tar ju en bit tills man kommer dit också.
Ja, alltså så här. Jag tror de ändå hade en plan. Och vi hade ju mer bollinnehav, vilket man ska ha mot det här laget som Juve ställer ut. Jag vet inte ens vem han är, en Cavaglia eller vad fan han hette på mitten. Någon egen produkt som säkert har bettat på den här matchen också eller någonting. Lär väl bli avstängd. Men
Cavaglia,
ja. Och det kändes ju som att de mötte Juve för, ja, vad är det? Är det 6 år sedan med Pogba och hela den ligan, Pirlo och alltihop där när de var som bäst. Med tanke på att de har en spelare som Gatti, han junioren. Jag tycker inte McKennie och de är alls bra.
Så tycker inte att det man är speciellt där.
Kunna straffa dem mer, men ja. De verkar ju lite, ja, planen var väl att ta ett kryss och försöka hålla alla spelare friska för det som komma skulle och komma skall.
Ja, egentligen. Men så här också när man kollar rent så här uppställningsmässigt, vi har ju ett bättre lag tycker vi, ja. Vi kan ju inte ställa upp bättre.
Ja, alltså
ja, såklart man vill ha Bastoni, men nu är han ju skadad så finns det att göra. Men ja, själva så här individuella prestationer i laget, jag tyckte ändå de skötte sig bra. Jag har lite svårt för Mkhitaryan fortfarande, men
ja, jag fattar inte fan.
Smaksak alltså, kanske.
Ja, men jag fattar inte att han får spela så länge bara. Alltså han gör det bra när han väl gör det bra, men det är fan, någon gång måste han ju bli utbytt med. För Hackan såg ju inte superglad ut när han blev utbytt.
Nej, det är det. Så han väljer ändå att spela Mkhitaryan hela matchen så här. Det är inget byte alls.
Nej. Där kanske man ska ta in en sån som Fratesi som är bra på att fylla på i box och ha styrka och speed. Och sen fattar jag, om man tar ut Çalhanoğlu är ju för att man är rädd att han ska bli skadad. Vi har ju inte så jävla bra backup där. Det kommer vi komma till. Eller jag kommer komma till det. Vad som händer i matchen efter. Men
ja. Verkligen.
Ja, jag vet inte. Jag är nöjd med en pinne, men det är klart att jag tycker att det var fegt spelat. Men jag vet också att hade vi förlorat den här matchen så hade vi ju suttit och snackat om att varför går vi inte för en poäng och håller dem bakom oss.
Ja. Det är det, hade vi det fanns sant. Hade vi förlorat, vi hade suttit där och sagt varför tog vi inte ett lika.
Ja. Det är ju klassiskt oss inte supportrar att vi
typiskt
inte blir nöjda oavsett. Men jag tycker ändå att Inzaghi har mognat där, för jag tror att han hade förlorat den här matchen om man kollade året han kom.
Ja.
För då hade han hållit på att byta fram och tillbaka.
Jag tror också det, exakt.
Det känns som att han har mognat lite och lärt sig av sina misstag och hållit på byterna och bytt vid rätt läge. Sen vet jag inte vad vi ska säga om Äcklet som fick hoppa in i Inter mot Juve.
Som de började ut sen, eller?
Ja, den var lite konstig. Sen så blev ju jag lite, fick ju lite kritik där för mitt inlägg i Inter Club Svecia där ju, med Rodri-tröjan där. Att vi inte ska leva på vår trippel längre. Den ska vi tydligen glömma bort. Så jag får
när
väl
skrev du det? Har inte ens sett.
Nej, det var någon gång, jag tror det var dagen efter matchen.
Du är inne och hetsa, eller?
Nej, jag skickade bara ut och frågade varför de ska hetsa om att Rodri gjorde mål på oss när de har en trippel i typ bettingskandal, dopingskandal och har spelat i alla italienska serier under Serie A typ. Men tydligen så ska vi inte leva på trippen från 2010, så jag backar den då. Får be om ursäkt till de som tog illa upp att vi har en riktig trippel och att Juve inte har det. Ni kanske håller på två lag.
Du var ute och svingat alltså?
Nej, det tycker jag inte. Det var bara att jag fick lite kritik som jag inte riktigt förstod varför. Men det är väl kul att Juve-fans köper City-tröjor istället för sina egna fula tröjor. Så att kör på.
Ja, det är sant. Nej, men annars så, som sagt, vi tar ju en poäng därifrån. Det är en viktig poäng. Hellre än inget, men absolut, hade vi haft 3 poäng nu så hade vi legat mycket säkrare i tabellen. Men jag vet inte, man blir lite rädd nu för vi kommer ju komma in på nästa match. Och det är en tuff match som vi har nu på söndag också, va?
Yes.
Det, ja, exakt. Och nu börjar man tänka lite. Du vet den här grejen med att vi kommer fram till vintern och det blir uppehåll, och efter uppehållet så vet man hur det har gått tidigare. Men det känns nu, dags att jinxa sönder. Det känns som det är vårt år. Det känns som det är vårt år. Inte bara för att man tar den här poängen mot Juve, men det känns som att alla andra, de har inte den kvaliteten. Det kommer bli mellan Inter och Juve i år. Och de andra har jag redan räknat bort. Milan och de här grabbarna, det är över liksom. Så det kommer bli mellan Inter och Juve. Jag tycker det är viktigt att man tar den här poängen. Men jag tror också att vi kommer vinna på hemmaplan när vi möter dem i februari. Utan tvekan. Så känns det. Jag tror han kommer göra sin hemläxa, Inzaghi. Jag tycker han har utvecklats mer och mer. Jag tycker han ser ut som en mer och mer av en typ world class coach på ett sätt. Och han har fått lite, vad ska man säga, han blivit erkänd mer av folk, alltså utanför Inter. Det är det jag har sett på nätet, av tränare, av spelare, av fans. Inzaghi har blivit stora namn, kan man väl säga liksom. Och det diggar jag. Och jag tror han tar åt sig det. Jag tror han förbättrar sig. Så ja. Tar man 2 stjärnor i år, då förnyar kontraktet igen. Livstidskontrakt som Janne borde haft.
Ja, jo. Nej, men det, jag tycker man bara ska hylla Inzaghi med tanke på den miljön han är i. Alltså absolut inte en stor klubb. Och vi ska vinna ligan med denna truppen. Vi skulle ha vunnit ligan förra året. Vi skulle, alltså så, men med tanke på att Inter är en klubb som måste sälja hela tiden och han får börja om på ny kula, och när han väl får in gubbar så är det inte samma kvalitet som kommer in som går ut liksom. Utan det är lite gubbar som kanske inte har nått sitt prime än, och han ska lära dem det här speciella, unika spelsättet, för jag tycker Inter ändå är väldigt unika. Är det den 3-5-2-an eller vad fan man vill kalla det.
Exakt, ja.
Det är många lag som spelar kanske 3-5-2 i Italien, men inte på det sättet som Inter gör när det gäller bollinnehav, utan då är det mer att man backar hem.
Exakt, jag känner också det. Det känns som att det är hans grej nu. Du vet, det har blivit hans trademark. Jag tycker han, alltså han spelar den bättre än någon annan. Jag tror jag har sagt, jag tror jag sa det förra avsnittet också. Jag tycker han spelar den bättre på ett annat sätt än vad de andra gör.
Jo, men det känns lite som att man varvar ju också ut efter hur man vill spela nu för tiden. Innan var det ju, kändes som att vi bara värvade för att värva. Alltså om man kollar den deppiga tiden med äcklet som vi kommer komma in på, Shamari och Kondogbia och allt vad de värvade. Alltså det var lite så här, vad ska de dra för nytta liksom? Alltså de hade ju, kollar man idag så kanske Shamari hade spelat på en sån position som Mkhitaryan spelar på. Då kanske han hade varit mycket bättre Inter, men det känns som att man bygger laget ut efter den fotbollen han vill spela. Men, och det är ganska självklart egentligen, för vi ser ju andra klubbar i Europa, hos United till exempel, där man bara varvar och tror att det ska lösa sig. När man
så passar
vet.
Inte in sig och skit.
Nej, men det jag tycker är mer imponerande är ju att de släpper ofta. Men äcklet, Lukaku lämnade ju. Man tar in Thuram som avgör eller startar upp det här målet till Martinez i Juve-matchen.
Thuram är garanterat min nästa namn på tröjan.
Om ja, man inte sticker i sommar. Med tanke på att han kom gratis så hade nog inte Mr. Chang på headquarters tvekat på ett stort bud. Oh, men
fan vad jag inte hoppas.
Men, nej, inte jag.
Vi kommer in på den lite senare. Men,
ja,
nej, jag hör
vi får
det.
Se.
Men som sagt, en poäng, en viktig en poäng.
Mm.
Och ja, det är lite fegt spelat. Vi skiter på oss lite grann skulle man vilja säga. Men hellre en poängen ingen. Det är väl det vi kan komma fram till liksom. Hade det varit något år sedan hade vi åkt på torsken tror jag. För då skiter vi ner oss ännu mer än vad vi gjorde denna gången. Och det var lite så här när det blev 1-1 och vi kvitterade. Jag tyckte inte att det kändes som att, du vet, vi kommer släppa in liksom. Utan det kändes som att okej, men det kommer sluta som kryss. Och jag tror det också säger att man har fått en annan mentalitet lite jämfört med hur man hade det förr. Hade det blivit 1-1 något år sedan, man hade tänkt nu är det över liksom, nu kommer vi förlora. Men jag var inte jätteorolig när det blev 1-1. Jag tänkte att om vi har säkrat ett poäng liksom. Nej, så som sagt, vi tar med oss en pinne därifrån. Juve spelar här och nu faktiskt. De leder sist jag kollade ads. Mm. Merda. Leder 1-0. Verkar det som.
Tyvärr gör de det.
Så är detta nu. Så ligger de etta med 33 poäng. Vi ligger ett poäng bakom med 32. Men vinner vi på söndag. Och jaja, går vi upp till toppen igen. Jag har inte jättemycket mer på den Juve-matchen förutom då att man märker liksom att vi kan ändå säkra en poäng liksom, för det kändes som att hade Juve gått upp på 1-0, vi hade behövt kämpa fucking tills ingen ens pallar andas längre för att få till ett oavgjort. Men nu kändes det som att du vet, det finns ändå, vi kan lösa en pinne därifrån, fattar du? Så det var det mest det jag tog från den matchen. Och sen är det alltid skönt att inte förlora mot dem. Fuskarna, ja. Liksom.
Jag håller fullt med.
Men vad var det där dock när Inzaghi dampade på sidlinjen? Såg du det eller?
På Kesel.
Ja, exakt, komedi. Jag såg ju någon grej på Twitter, typ att Kesel eller att han har sagt till honom att han vad fan var det? Att han inte skulle slänga sig så mycket och Kesa bara som din brorsa eller någonting sånt.
Ja, men det har jag med läst.
Det borde väl
det var ju där, eller? Det var ju där efter att Barella och han hamnade i någon,
ja, exakt.
50-50-duell och sen så skulle han börja snurra. Han hade ju precis legat ner typ 17 gånger innan. Så då sa väl Inzaghi några välvalda och
Kesa ger tillbaka några, men mannen Inzaghi ser ut som att han vill gå in på plan och slå sönder honom.
Ja, han ville skicka honom där.
Han ville skicka honom, så han ville gå in och ge en riktigt varm örfil.
Ja, han var lite sugen där.
Men, ja, alltså, det är riktigt sugen ut. Alltså, han kokar alltså. Det ser, som att han kokar. Det ser verkligen ut som att han håller sig, du vet. För ja. Att inte gå in och slå sönder honom. Fucking Inzaghi, ja, han kan throw down, tror jag. Han tänkte så, din lilla smuts, vem är du? Vem är du? Så tänkte Inzaghi, tror jag.
Ja, det var nog exakt så, tror jag.
Det är fucking snoringe. Du säger till mig, va? Han kollade på honom där en fucking hel minut. Där bara, lilla råtta, vänta tills vi kommer utanför planen här. Jag ska visa dig ett och annat.
Ja, nej.
Han tänkte, en mamma hit, en mamma dit.
Ja, det var nog några mammor som gick igenom.
Det var några morsor som skickades där i Inzaghis huvud, alltså. Aj, ja. Riktigt, riktigt dampy. Det har varit jävligt roligt, fan. Jag har tänkt på den en hel del. Jag har kollat om den där replayen, fan. Men innan vi är helt klara, har du några sista ord om Inters mål då?
Nej, det är ju vår Il Toro fortsätter, håller på att slå något jävligt gammalt rekord, läste jag också. Nu om man fortsätter göra mål som man har gjort, så kommer man att slå det ganska rejält, vilket är kul. Och sen Thuram visar ju det han är bäst på och gör det som ingen har kunnat göra i Inter på ett jävla bra tag, som vi snackade om senast, att han har lite mer flow i sitt dribblande och drivande och lite mer kontroll, känns som. Så snyggt mål, och det kunde utnyttjats ännu mer egentligen. Men en pinne är alltid en pinne mot ett sånt här lag, och det kom ett returmöte, och då hoppas jag att vi kan lappa till dem rejält.
Man kan ju bara hoppas i alla fall.
Ja. Det blir nog bra.
Utöver det. Det var en annan match som spelades i veckan.
Yes, box.
Och den var absolut mer galen än vad Juve-matchen var.
Ja, det hände lite mer där, kan man ju lugnt säga.
Det här var klassiskt Pazza Inter-moment.
Ja,
för mannen, vilken fucking match det var. För det första så är vi ju klara redan, tekniskt sett. Vi har ju inbördesmöten mot top team. Men man måste ändå vinna den matchen mot Sociedad. Och de är formstarka, ja. De är bra.
Ja, och de roterade ju med sina gubbar i sitt möte mot Salzburg. Och
de gick därifrån med ett kryss, va?
Ja, det gjorde de. Och ja, vad
men
ska man säga?
Då tänker man, hade vi gått för en vinst kanske? Skulle man starta de bästa spelarna? Skulle man starta fucking klassen, mannen? killarna ut världens skummaste hårtransplantation. Ingen fattar om han har hår eller inte liksom. Jesus. Men nej, alltså... man kan väl börja där. Vi kan börja där. Vi kollade på den elvan när vi såg den först ads. Vi tänkte, what the fuck är det här? Ja. Jag tror inte varken du eller jag hade tänkt på att vi hade inbördes mötena mot Sociedad och att de typ var klara. Vi tänkte mer eller mindre, what the fuck gör han, mannen? Idiot.
Ja, man hade ju lite koll i alla fall, men sen att han skulle gå loss så mycket på elvan trodde jag inte att han skulle göra. Det, det var ju känns det, inte alltså, som en sage liksom.
Killen kastade ju hela elvan och tog in fucking C-laget, mannen.
Ja.
Så jag var jävligt nöjd där i början. Jag missade faktiskt en liten del av början. Så jag såg inte i med första skedet. Jag såg inte de tre första målen från med fika. Men du kan väl ge oss en snabb analys på vad vi egentligen gör fel när vi släpper in tre feta baljor där från Benfica.
Nej, men de som följer Inter, ni som lyssnar då såklart, vet ju vem som gjorde hattrick och vad det var för elva. Men han roterade ju ganska rejält på alla positioner förutom i backlinjen då. Det var väl bara Bissek som inte har spelat mycket, men resten, ja, och Darmian då kanske. Resten var ju de här gubbarna som vi många har frågat efter varför inte de får spela eller ge dem en chans, för de fallde en chans och hit och dit, och nu fick de chansen och tog den absolut inte. I alla fall inte första 45. För det var precis som man kan förvänta sig. Det är 8-9 gubbar som aldrig har spelat ihop. Eller som inte har spelat ihop kontinuerligt liksom. Så att första målet är ju lite, ja, vad ska man säga? Lite gruff och knuff och bollen studsar ut. Och Jean-Mario kommer där på lite halvvolley eller vad man vill kalla det och peta in den. Så de är 1-0. Andra målet är ju då Hackans ersättare för dagen, Aslani, som jag vet inte vad han, om han fick någon blackout eller om det var att han ville visa någonting extra, men han får ju bollen av, jag tror det är Klasen, i ett läge utanför straffområdet, och han har jävligt mycket tid på sig att göra någonting vettigt eller bara skicka den, men istället så sular han den, som vi alla älskar utomhus att folk gör, att man sular bollen. Så att då kommer upp två gubbar mot honom och klipper honom, och det, jag tycker absolut inte det är frispark i det läget. Det har varit lite diskussion om det på Twitter, men så han tappar bollen precis utanför straffområdet och den dimper in på Jean-Mario igen och han klipper till och sätter den. Och sen sista målet är ju då som de gör, är ju också lite slarvigt spel, som den boll kommer ut på en dansk Tengstedt eller vad fan han hette. Ingen aning om vem han är och vad fan han har hamnat i Benfica. Men han lyckas på något jävla vänster vinna typ 5 motlägg i den sekvensen och chippa in den. Och där står Jean-Mario helt ren. Och först trodde man att det var offside, men sen var det bekräftat att han hade fått in ett hattrick. Så efter 33 minuter så har vi fått den, som vi brukar säga, tre bollar i oss.
Vi fick i oss de här, vi fick, de här, ja, 33.
Det var...
Och det, ja, var Jean-Mario som gav.
Ja, han gav ganska rejält.
Men han måste varit ute efter hämnd, bror.
Ja, han är ju lite grinig på Inter fortfarande. Det är också lite konstigt, för han var i en period där ingenting var bra, så jag fattar inte varför han känner sig så speciellt illa behandlad.
Man, men, tror det är mitt fel.
Kul för han att det går bra någon gång och inte mot något annat lag, utan det måste ända mot Inter, som det alltid gör när vi säljer, ja, någon spelare.
Standard. Ja. Kommer alltid tillbaka en fucking världsklassspelare. Han gör det bra, han gör sitt jävla hattrick, men ja, det får stanna där. Det blir inte mer än 3 för dem. Och sen, nej, så vände skiten. Men också, fucking Klasen, man kan inte släppa han. Men sen vände skiten.
Mm.
Och
det gör han.
Det blir halvlek. Den här mannen, precis, som vi kallar Mister, han säger nog ett och annat där inne. Det är en morsa hit, en morsa dit.
Ja, man hade velat veta faktiskt vad han sa. Tror du?
Jag tror han gav, men jag vet inte vad han gav, men han gav någonting. Du vet, ja, det var inga snälla ord, tror jag.
Jag tänker ändå så här, om han var inne, alltså det är klart, det var inte att han gick in och sabbade med gubbar, fan, kom igen. Alltså, typ,
alltså vet du vad att... jag tror? Jag tror det var så här, han tog ut den här elvan, han tänkte, hur dåligt kan det gå? Fattar du? Han tänkte, hur farligt kan det bli liksom? Och sen får i sig tre, han tänker, vänta. Han går in i anläggaren, han snackar med de här grabbarna och säger, grabbar, vad fan händer? Jag tog inte ut den här elvan för att få tre i mig. Det var inte det här som var fucking planen. Nu det har gått lite för långt. Det är dags att ni skärper till er, du vet.
Ja, alltså jag tror inte han sågade dem på noterna, så för att då hade han ju bytt ut ganska många direkt i halvlek. Men istället så håller han i spelarna och ser att det kan gå ändå. Och efter 90 minuters spel så står det ju 3-3. Men Arnautovic får ju också göra ett rekord. Han var ju den spelaren som inte har gjort mål
sedan Werder Bremen-tiden.
Sen det, ja, exakt. Som de var i CL när det nu var, stackars, fuck Bremen.
Det var ju typ 2015 eller något, 2014. Jag vet inte, det var ju
tvärlängd. Ja, det var ett bra tag sedan. Men ja, han fick släcka sin drought, eller vad fan man säger. Så han sätter in första bollen och ja, sen åker tåget. Sen så kommer nästa mål. Nu kan jag inte minutrarna på det här, för att jag typ slumrade till när det stod 3-0. För jag tänkte, vad fuck är det jag tittar på egentligen?
Ja, det var lite men i 51 så gör Arnautovic 3-1.
Ja, och sen så är det ju fina Serbi kliver upp som någon offensiv fri roll mittback och smackar in ett inlägg där inte ens kameramannen hängde med. Nästan. Det var typ en highlight de visade och sen så bara tjuff, bara kommer ett inlägg mitt i allting och så börjar alla skrika och då har Fratesi bombat in den med fel fot på halvvolley. Riktigt snyggt mål. Och där och då så kände man direkt att Inter går inte härifrån utan en pinne i alla fall.
Exakt. Och det jag gillar här, det är ju att det inte förrän efter Fratesis mål som han gör de stora bytena liksom. Exakt. Ja. Så det är så här, han lägger upp den till 3-2. Det är då han känner att det är dags nu, du vet. Nu är vi uppe i ett rull, in med grabbarna på plan. Och du vet, då är det ändå, ja men det är Cuadrado, Thuram, Barella kommer in ungefär likadant, nästan samma ut. Det är tre tunga byten som han bara lastar in direkt så. Han tänker, nu ska vi ge tillbaka. Och det är dejligt ändå, för det känns som att man får väl ändå säga Inzaghi masterclass på denna matchen.
Ja, det kan man väl få säga. Sen kanske man ska skylla lite på de här gubbarna som inte har fått spela så mycket, att man kan vara så jävla kass som de var första 33 minuterna eller första 45, vad man nu vill säga. Men sen så får vi en straff med. Jag vet inte om jag tycker att det är straff eller inte. Absolut att han nuddar honom och allt det här, men att det är tillräckligt för att trilla, jag vet inte. Men vi får straff och Alexis Sanchez får ju gå fram och ta den. Så att det är ju en gubbe också som fick starta.
Alltså Joker egentligen. Man vet inte riktigt vad man har han. Han har ju kvalitet någonstans i sig. Han har ju boll i sig någonstans. Med tanke på den spelaren han var förr i alla fall. Men när det kommer till att leverera, vet du fan, men alltså.
Jag tycker hans tid är förbi faktiskt, om jag ska vara helt ärlig.
Inte ens bra som backup eller? Nej. I och för sig spara den, vi kommer in på det sen. Men han sätter i alla fall straffen. Han sätter straffen.
Så då har ju tre gubbar som har fått chansen från start fått vända matchen. Och sen lite Hawaii-boll. Inter går för det, Benfica kontrar. Då kommer ju många 3-mot-2-lägen, 3-mot-1-lägen, men slarvar. Sen så Bissek från Århus. Kan fortfarande inte fatta att man har värvat därifrån. Det är helt jävla sinnessjukt alltså. Eller att han en spelare där. Men han växte ju till sig och blev ett jävla monster där mot slutet. Och sen så får ju Benfica rött, där jag tycker att det är såklart rött kort. Benficas tränare kan få äta den bokstavligen, att han inte tycker det.
Otamendi också skitjobbig. Fan vad jag hatar honom.
Men jag så här hatälskar honom. Alltså när han slog igenom i Benfica alltså, eller i Valencia, jag tyckte han var fett sexig alltså. Och sen när han gick till City så blev han ju bara dålig. Och då gillade jag han bara för att han var dum i huvudet, för att han gick in som Pepe och de här gubbarna.
Ja, han är helt efter.
Han ryktade sig lite till Inter i somras till och med.
Ja, jag vet.
Men jag hade ju inte velat ha honom. Men han gillar ju att gå fram och klaga och ha sig. Och jag var nästan helt säker på att han skulle åka på trött med. Men
jag tror också det.
den tacklingen som han gör, han André Silva eller vad fan han heter, junioren. Mm. Alltså, absolut att det inte är raka dobbar och allt det här, men det är liksom en tackling bara på Barella och det är bara tur att Barella inte knäcker något ben egentligen eller någonting. Och det ska inte krävas för att få ett rött kort att det ska gå sönder helt och hållet. Så att det är ett illrött kort. Speciellt på offensiv planhalva med hjärndött. Och sen i slutet så får ju Barella chansen att bomba in den, men den träffar ribban eller stolpen där.
Ja, det är typ det hörnet.
Ja, exakt. Mot slutet där. Mm. Och sen så blåser domarna av matchen och det blir lika. Och det blir lika i Sociedad. Så nu blir den avgörande matchen då. Det kunde ju ha räckt med ett kryss om man hade tagit tre pinnar i exakt. Portugal. Men...
och det var väl lite det jag och du snackade med om i alla fall. Jag var lite, nej men jag måste säga ändå, jag tycker han är feg i början. Jag tycker ändå han ska gå för det. För man vet ju inte vad som händer i Sociedad-matchen. Absolut att du är ju nästan förbi redan där. Och att du kommer vinna. Alltså du har visst stor sannolikhet på att vinna sista matchen mot Sociedad. Men de är så pass bra att du måste nästan gå för denna med. Samtidigt så har du ju en stor match på söndag mot Napoli. Du vet, jag fattar att man står inför ett dilemma, men alltså som du sa, vi förväntar ju oss alltså att han skulle bänka folk, men jag tycker han bänkar nästan lite för många. Han byter nästan ut.
Alltså det kan ju vara bra på ett sätt. Man kan ju se det positivt på ett sätt, för då kanske ledningen också ser att de vi har på bänken är inte tillräckligt bra.
Ja, det är
för
sant.
Att inte ska ha ett slagkraftigt lag att kunna byta ut hela truppen och ändå slå Benfica som inte har varit så bra egentligen.
Nej, de har ju varit sämst i CL, ja, totalt gaffa. De får ju ett poäng och de tar den ju nu liksom.
Ja. Och vi kan ju ta den, vi fick ju en fråga i gruppen med, men vi kan ju ta den här i alla fall en av dem, och det var ju att vad klassen gör på plan och det har vi ingen yngre. Och jag menar så här, en sån som Agoume, fransmannen, vet du fan vad han har gjort eller vad Inters plan är med honom, för man vägrar sälja honom, man vägrar låna ut honom. Och är det för att han själv inte vill gå till något italienskt lag utan han vill bara till Frankrike, vem vet. Men jag hade ju hellre sett en gubbe som honom i truppen än Klasen, för jag ser inte varför vi ska betala lön till honom. Alltså Klasen är en nyttig spelare, absolut, men han var också bänkad i Ajax nu i slutet. Alltså jag ser inte vart... Alltså jag ser inte funktionen, men jag ser inte vad han gör bättre än vad en sån som Agoume hade gjort med lite matcher i benen. Eller en sån spelare som Fabian som börjar leverera i Bologna till exempel, som en egen produkt, är ju inte mycket sämre än honom heller. Så ja, att vad Klasen gör på plan, det kan man undra sig. Eller i truppen.
Ja, alltså på tal om Klasen, han har lirat tre matcher liksom.
Ja, och då är det så här,
han är matchförberedd.
Nej, ja, exakt. Det är inte. Men jag vet inte vad han gör i truppen eller vad han gör i elvan kontra då Fabian och
men det måste ju vara brist på lite annat då. Som Inzaghi tänker att nej, men jag har ingen som i alla fall kanske har erfarenheten eller kanske har gjort det här innan. Ja, det är men, Klasen liksom.
Ja, men det jag känns som att man hade kunnat på, men, ja. Om det är erfarenheten hade man ju lätt kunnat hitta någon som kan leverera också. Det räcker inte bara att ha det på CV:t liksom. Du ska ju leverera det på plan, för det är ju där du blir bedömd.
Ja.
Men det är väl kul för honom att få vara i en stor klubb. Vad mer kan man säga? Och vad han gör där. Skickat mest till Steven Chang och fråga.
Bissek då, vad tycker du om honom rent allmänt? Du säger att han växer till sig i slutet av matchen där. Och...
Ja, men det tyckte ändå han gjorde. Och jag ser ändå... Alltså, han är ju inte världsklassen eller så. Liksom. Nej. Han är inte material än, men jag ser ändå att det kan bli någonting, för han har lite speed. Han har ju inte så mycket matcher i bena.
Nej, exakt.
Men jag tycker ändå att han har visat på kvaliteter. Han har en jävla råstyrka. Och får han spela jämte de här Acerbi, De Vrij, Bastoni. Alltså varför skulle han inte kunna bli bra? Men det behövs ju fler matcher och då kanske det hade varit bättre att låna ut honom ett år inom Serie A till något lag som spelar liknande i en treback. Ja. Och sen kanske själva ta in någon som då har rutin i en treback liksom, som är mer rutinerad. För jag tycker inte han är den som kan gå in i fall typ. Om man säger att vi har två mittbackar borta, att han går in i en stor match.
Nej, exakt. Men inte än i alla fall, inte av det vi fått se. Men absolut, han har två matcher i Sogin, det är så här, det är inte jättemycket. Så nej, vem vet om han får lira mer, och det kanske är det han kommer få göra nu. Du vet, han gör ändå en bra insats i matchen, eller rent allmänt. Så
ja, det är svårt att bedöma matcher, honom, liksom, med tanke på att han har spelat i danska ligan också.
Ja, det med. Sjukaste Århus dock. Fett random. Men... nej, så vi plockar ändå lika, men som sagt, tillbaka till det jag sa, alltså det känns ändå, men det är väl bara min egna åsikt att jag tycker man borde gått för den. Fuck it, ja, gå för vinsten och liksom så. För vem vet, nu blev det ju lika för Sociedad, och hade man tagit 3 poäng här mot Benfica så hade det räckt med ett oavgjort nästa. Men ja, det finns inte mycket att göra åt nu.
Nej,
vi ligger bra till. Men nu gäller ju allting mot Sociedad alltså.
Ja, alltså kollar man de lagen som är ettor i sina grupper så vill man ju jättegärna bli etta i den här gruppen, kan jag ju säga. Det är ju inte många lag där som man känner att det blir en enkel match. Sen så underskattar inte Inter i de här utslagsmatcherna. Men man kan ju få ett lättare motstånd än vad utgångsläget är om man kommer två.
Ja. Det blir tufft om vi kommer två.
Mm.
Adise. Vi slängde ut ett litet inlägg på Fatsebook-gruppen.
Mm.
Fuckbook, som mina föräldrar sa förr. där vi har fått lite frågor från folk. Vill du leda oss in där? Ads, eller?
Ja, en av dem har vi ju städat av, så att säga. Ja. Och det var ju den kring Klassen. Var han. Och lite med backup och sånt. Vi kan gå in på det lite, men Sanchez och Arnautovic som backup i anfallet, räcker det säsongen ut? Behöver vi förstärka det i januari? Jag tror vi klarar oss om bara alla fyra klarar sig utan skada, vilket vi också vet aldrig kommer hända, för att de är jävligt skadebenägna.
Både för att det händer aldrig i den här fucking klubben.
Ja, nej. Jag tror inte att det räcker, eller jag tycker inte att det räcker. Men sen att det kanske, alltså, det kan leda till en titel, men jag tror inte det kommer vara tack vare de två backupsen direkt.
Ja, det är det absolut inte.
Arnautovic är ju någon Zlatan region fast 45 år gammal typ.
Alltså potential till 80 typ max.
Ja. Nej, jag vet inte. Det är inget vettigt. Och jag tror inte vi går efter förstärkning i januari. Det tror jag absolut inte.
Inte alls?
Nej, det tror jag inte.
Jag hade lätt tagit en spelare. Det hade räckt för mig faktiskt. För jag vet att vi inte hade fått 2, 3, 4, 5. Hade man fått en
klart
godkänt?
Alltså, det är klart jag hade ju velat ta in en anfallare till som kan göra skillnad. Jag ser inte hur de här ska göra skillnad i matcher som står och väger, typ som den här mot Juve. Alltså då hade jag fått välja, så hade jag skickat både Sanchez och Arnautovic och haft kvar Dzeko alla dagar i veckan.
Oh, tough take, men vet inte. De två för en spelare då?
Ja, det hade jag gjort.
Jag vet inte alls.
De spelar ju bara det här, typ deras tredje match. För att de har varit skadade fram till nu, typ båda två. Och den ena funkar ju bara i landslaget tydligen. Då passar det, då är man skadefri. Sen den andra är ju, ja, Regen Zlatan, 45 år.
Men Dzeko är en spelare också.
Jo, men Dzeko gör skillnad.
Men vad gör du när han inte är där då?
Nej, då spelar du ju Thuram och Martinez ju. Alltså grejen är så här, ingen av de två passar med varken Lauti eller med Thuram. Dzeko anpassar sig och passar in med Martinez. Och jag menar, han hade lätt kunnat vila av dem en och en. Alltså fattar du, han hade kunnat spela med Thuram, han hade kunnat spela med Martinez. Nu är det så här bara, men de funkar inte med Martinez, nej, de funkar inte med Thuram, nej, men då får de spela ihop istället, för de funkar ju inte med någon annan. Och de funkar ju inte med varandra heller, så att då kunde man lika väl haft kvar Dzeko. Jag tycker inte det var värt att ta in Arnautovic på lån och skicka Dzeko när han ändå vill vara kvar. Det, alltså vi snackar liksom om det handlar om
kontraktet. Ja, om man bara kör den jämförelse med Dzeko och Arnautovic är ju en förlust man gör.
Oh ja.
Men vad, alltså, vad lirade Sanchez första säsongen han lirade i Inter? Hade han liknande position eller var han längre ner? För jag vill minnas att han var lägre ner. Eller längre ner. Nej, i
det är samma som nu.
Han var anfallare då, eller?
Ja, det var han. Men det var ju det att han bara var inhoppare och då var ju det han lipade över. Men nu helt plötsligt så passar det ju. Och det är ju för att han är för dålig. Han vet om det också. Han, alltså det är så här, han har en bra högsta nivå, men han är ju förbi sitt bäst före datum. Han har ju inte sin speed längre, så att jag tycker jag bara han krånglar till det mer än han gör nytt. Ja, nästa fråga. En ganska het fråga. Är det bara jag som tycker Barella inte levererat den här säsongen, eller ställer jag för höga krav på han? Tycker han varit blek och långt ifrån vad han visade förra säsongen?
Det här var ju jag inne på förra. Har jag för mig? Jag tror det var då. Men jag är lite inne där på vad jag är inne på. Jag tycker han har varit lite off den här säsongen. Jag tycker inte han haft den kvalitet han höll förra året. Jag vet inte vad det kan bero på. Ibland har jag tyckt att han tände till. Men overall, allmänt, så vill jag se mer från honom. Om jag ska vara helt ärlig. Och jag förväntar mig mer. Han är ändå en av våra star boys. Men jag tycker inte han har varit så bra. I år i alla fall. I den här säsongen då. Tyvärr.
Nej.
Jag vet inte vad det kan vara. Jag vet inte varför. Han var klass. Alltså hela förra säsongen tyckte jag. Men den här. Jag tror vi har nämnt det sen säsongen började. Han har varit lite off. Han har varit kall. Alltså. Han har inte varit het. Jag vet inte vad det är. Men... det är någonting som det känns som att han typ begränsar sig själv, eller som att han blivit lite, jag vet inte, fegare på något sätt. Han har ju för det första har han ju taggat ner en hel del. Han har blivit mycket lugnare.
Men det är ju för att han har fått skit för sitt aggressions-damp.
Det är väl det.
Damp.
Men det kanske påverkar.
Ja, så alltså, han är ju
hela
en sån
mentaliteten.
Spelare som
ja. Han måste väl kanske dampa för att släppa ut sina skills liksom. Så jag hade inte blivit förvånad om det kan vara därför. Det är min psykologiska analys på Nicolò Barella här. Jag tror inte han får let out alla sina känslor. Och jag tror att det beror... eller jag tror det påverkar hur han spelar sen. Faktiskt. Vad tror du? Ja. Håller du med mig, eller? Eller?
Ja, alltså. Jag tror det är en blandning av det. Och sen så tror jag också att det är lite att han var riktigt jävla bra förra året. Och att man förväntar sig att han ska göra det dubbla. Mot vad han gjorde förra året. Och det... sen har ju säsongen typ börjat på. Alltså det är ju lång säsong. Och vi vet ju hur jobbigt det är med alla de här Nations League-matcherna och landslagsuppehållen. Och han presterar ju i landslaget tydligen. Där gör han ju
det. Det är det ju.
Men då är det ju förmodligen kanske då att det väger in det här. Att han kanske får uttrycka sig och vara den spelaren han är. Och ta ut liksom sin personlighet på riktigt. Ja.
Det kan vara så, för han skulle vara klass senast i Italien när de lirade. Så jag vet inte vad det är, men jag tror det kan fan bero på någonting sånt. För det var ju bland det första jag och du märkte av i början av säsongen, de här första matcherna, till och med under försäsongen. Liksom, han var mycket mer tyst på ett sätt, han var mycket mer chill, han var mycket mer lugn jämfört med den dampen han hade innan. Och absolut, han var ju trög ibland, det var han. Tog onödiga gula och tjafsade och drog och gnällde och såna här saker. Men
ja.
Jag är ändå redo på att jag är ändå redo på att offra lite dampigheter från honom. Om det innebär att han blir sådär topp som han var.
Ja, det är jag med faktiskt. Jag tycker faktiskt att det är det som gör han like.
Det är det som gör han till han, ja, exakt.
Ja. Egentligen, för att vi har saknat sådana spelare som bryr sig. Och han brinner ju för klubben. Och det är kul att se att en sån som Zanetti går ut och säger att är det någon han så här, verkligen har bra connection med av spelartruppen, så är det Barella. Och de är ju verkligen raka motsatsen till varandra. Så han är ju någonting som han själv känner att han vill. Eller ja, han ser väl någonting i Barella som andra kanske inte ser.
Nej, jag håller med. Men det skulle jag säga är svaret på den frågan. Sjuk. Man kollar på varandra och bara garvar.
För er som lyssnar, jag ser ju Addis liksom. Kollar ju på varandra här och ibland så skrattar man bara för det. Det är bara kul. Men absolut, jag håller med. Det är vårt svar. Vi tycker också, vi sjukt, jag pratar åt dads. Men nej, du verkar hålla med. Han har blivit mycket kallare. Han har varit lite off. Vi får se. Efter transferfönstret. Efter uppehållet. Men det har varit intressant att veta om andra där ute i Interclass Svezia faktiskt håller med om att det kan nog vara en av de grejerna att han har fått tagga ner en hel del på, ja, men bland annat sin aggression, sina aggressionsproblem, men även ja, det påverkar nog sättet han uttrycker sig som fotbollsspelare, tror jag. Det hade fan varit intressant att veta vad, om resten håller med oss. Det sjuka är att jag kom på det där nu liksom. Jag tänkte på det nu. Mm. Jag tror aldrig jag tänkt på det innan, men på lätten föll. Mer då, Ads?
Ja, sen var det ju det här med klassen. Det har vi redan nämnt lite.
Vi har rätt ut det, ja. Svar ingen vet. Svar ingen vet.
Nej, precis.
Hur var han i Ajax? Har du koll på honom från Ajax-tiden, eller?
Han var väl bra något år när han kom tillbaka, men sen efter han ju varit bänkad ju. Annars hade de ju aldrig släppt honom. Med tanke på hur det har gått för dem i år.
Ja.
Och det är ju inte så att klassen hade gjort skillnad där heller.
Verkligen tror jag inte.
Sen den här kan
sen
vi
är
egentligen
den eviga frågan.
Ja, men jag tänker den kan, vi kan ju bocka ihop. Det är två frågor här egentligen, men vi kan bocka ihop den. Det är en från Elis och en från Emanuel. Men den ena är då, kommer våra skulder bli mindre någon gång fast vi kom till CL-final förra året, åttondelsfinal eller längre, antar jag han menar. Ja, den var lite oklar. I åttondelsfinal än så länge. Eller kommer Chang stoppa allt i sin ficka och vi går med plus minus noll? Och Elis fråga där var ju realistiskt sett, vem skulle ni släppa i sommar för stora pengar, som vi alla vet att någon kommer behöva offras? Och där har vi ju vår plus minus noll diskussion direkt. Och så länge vi har chans så kommer det se ut så här. Är min take, tyvärr. Och så här, jag respekterar Chang för det han har gjort. Han tog oss ur Torir-tiden. Han tog oss ur deppiga Masari-kakan och hela det deppiga. Det är bara att vänta och se vad som händer med Napoli nu när Mazzarri är tillbaka.
Fucking Mazzarri, mannen.
Nej, men jag tror att det, så länge Chang är liksom ägare av klubben, så kommer det ju vara så här. Alltså det lånet han sitter på, eller som klubben sitter på, är inte något som kommer betalas över en natt. Utan
visst var det att visst hade skulden gått upp?
Ja, men den går väl upp hela tiden tills att de betalar den, gissar jag på.
Men det är också en grej. För jag tror inte han har så jävla mycket att stoppa i fickan från Inter. Jag tror han går så mycket fucking back. Det känns som att han bara går back. Det känns inte som att han vinner han så jävla mycket just nu. Det känns som att han fucking kämpar och sliter där på att betala av sin skit. Och
jo, men det är därför alltså, man gör
vad
de här
menar? Affärerna. Det känns inte. Ja, men fattar du vad jag menar? Jag tror han, ja, alltså han gör affärerna för egentligen att hålla klubben vid liv typ. Det känns inte som att han gör affärerna för att själv gå i vinst. Förstår du vad jag menar?
Jo, men det är ju det han gör, tycker jag. Mer att man köper de här gratisspelarna. Man köper äldre spelare för ett billigare pris. Och sen då när, så fort värdet går upp. Alltså sådana som Onana, Thuram. Ja, hit och dit. Det kommer ju säljas oavsett. En varje år, minst.
Ja, så är det ju. Men går de cashen till skulder eller går de cashen till Zangs ficka? Förstår du vad jag menar?
Jo, men det räcker väl att kolla. Vad fick vi för Onana?
Ja, det är 80 typ.
Ja, 80. Eller? Och vad fick du, vad värvade vi för spelare för de pengarna? Ja. Slösade vi 80 millar på Thuram, Klasen, Bissek? Då är det de pengarna, alla pengar. Alltså det är absolut att vissa av de pengarna som han går med vinst med på försäljning går till transferfönstret, men majoriteten av de pengarna är putsväck. Det är ingen som vet vart de går ju. Den diskussionen har vi haft uppe innan. Alltså så här, Ja, men säg att de sålde för 100 millar förra året. De släppte Jake och de fick upp lönebudgeten. De släppte Korea ut på lån. Sänkte lönebudgeten ännu mer liksom. Och sparade pengar. Fick in Thuram gratis. Han kanske fick samma lön som Jake kanske hade. Fan vet jag. Men vi har, alltså om vi har slösat 100 mille på det här transferfönstret vi har haft i sommar. När det tog ett helt... Alltså att vi verkligen på kronan fick höja budet för sommar. Som hade utgående kontrakt och är 36 år gammal typ. Alltså, kom igen. Det säger ganska mycket att de pengarna inte har lagts bara på transferfönstret som han har tjänat in. Utan de pengarna går ju för att han ska kunna sänka sitt lån. Men det ökar ju hela tiden och i den attacken kommer det aldrig sänkas.
Exakt det jag skulle komma till. Mannen han gör ju de här business dealsen men ändå stiger hans fucking skuld.
Ja, alltså det...
Så vad fan gör han, mannen?
Det är inte hållbart. Ja, men det där säger, det är inte hållbart. Alltså, och jag läste alltså, precis... Ärligt,
fucking ring honom nu. Jag får dampa honom.
Jag ringer till honom och säger att det finns en tittarfråga. Nej, men... Och jag läste precis medan vi satt här och spelade in att ja, den eviga också diskussionen med Piff som många kanske inte vill ha. Samma ägare som var på väg att köpa United och lite, ja, hela den koncernen där.
Mm.
Säga vad man vill. Ja, säga vad man vill. Men det är ju där dagens fotboll ligger. Det ser vi ju redan i Premier League och...
Så är det. Säga vad man vill, men jag hade inte haft några skulder där.
Nej, det, alltså de kan ju köpas ur. Men det är ju att Chang vägrar sälja. Och ja, han vet ju också att sälja han, så blir det svårare att betala av sitt lån, misstänker jag. Men sen så är det ju som vanligt. Det snackas om att de ska gå in och att de är intresserade. Och så står det nu att det kommer gå på riktigt i februari. Sen när vi kommer till februari kommer det stå att de inte kommer kunna köpa klubben, men att det kommer luta mot i november nästa år kanske. Så det flyttas ju fram hela tiden, precis som chanslån.
Ja.
Så jag tror så länge vi har Steven Akka Chang från Asien där som ägare, så kommer vi att fortsätta på den här marknaden och på det här sättet som vi gör och gå plus minus noll. Sen var pengarna tar vägen. De går inte till min ficka. De går inte till din ficka. Vart de går. Nej, vart
men de
går.
Kan väl gå till en andra stjärna. De kanske leder till en andra stjärna. Vem vet?
Ja, alltså det bästa hade ju varit att han får den andra stjärnan. Det kanske är det han vill och sen att han kan sticka. För då har han vunnit 2 scudetto och tagit inte till en CL-final. Det kanske är det han har som mål.
Han är inte mycket bättre än förra ägarna har gjort liksom.
Ja, det har han ju redan gjort egentligen. Men ja, med tanke på att han är så nära en andra stjärna så kanske han vill gå all in för det. Och
ja, då blir han ju legendarisk trots allt.
Så då längtar man ju efter den här andra stjärnan ännu mer. Men sen, det är inte alltid grönare på andra sidan. Det kan ju också gå käpprätt åt helvete. Så det är därför jag ändå är tacksam för det han har gjort på det sättet. Sen, ja, pandemin pajade väl det mesta för honom. Och då såg att investera i klubben. Så att då sitter man i den här sitsen med massa lån och skit. Så vi får väl se. Men om vi ska gå in på den frågan också, så vi inte glömmer den. Vilken spelare är vi redo att släppa för stora pengar om vi måste offra någon? Jag har
du
redan
nämnde
min
gubbe. Thuram innan. Thuram eller?
Nej, Thuram vill jag inte släppa.
Nej, men du, han gick igen, kom igen då gratis.
Jo, men det är vad jag tror kan hända just för att han kom gratis. Men det är ju ingenting jag vill. Frågan är ju vem vi... Liksom...
Vem har du släppt? Dumfries.
Jag hade släppt Dumfries.
Alla hade släppt Dumfries, mannen.
Men problemet är, släpper vi Dumfries och jag kollar på de alternativen, eller jag läser de alternativen som det snackas om. Någon jävla kanadensare, Tyon Buchanan i Club Brugge. Alltså, nej tack. Men det ser ut som att Dumfries vill ha högre lön och det börjar krabba nu som vanligt precis innan januari här. Såklart ska det vara lite stökigt inte. Det kan inte vara fred och fred hela tiden. Så tror jag att det blir han på tur om det inte blir Thuram. Men inte i januari då, utan jag tror ju att det blir till sommaren. Att de två ligger värst till så att säga.
Men alla hade ju valt Dumfries. Jag säger inte att jag hade gjort det faktiskt, men alla hade valt Dumfries. Nej, och jag har sett det, och jag har sett det intryck att det alltid så här, det är alltid Dumfries. Spelar Dumfries en bra match, det är så här, ah, kolla mig fick jag sälja honom nu för.
Jo, men jag tycker ändå Dumfries har varit bra i år jämfört med de säsongen han har varit.
Jag tycker
Memma
var ju ändå bra förra året också.
Och han var ju bra. Han var lite knackig. Han var lite knackig. Ja, men vad fan hjälper det oss? Tänkte jag säga. Det hjälper ju inte oss. Det hjälper holländska landslaget. Men jag tycker att det känns som att när, för jag har ändå kollat lite matchen när han spelar i Holland.
Ja.
Och han spelar ju typ samma roll. Bara att de spelar på ett lite annorlunda sätt. Men han är ju wingback där med. Men där är han inte lika... Ja, han får väl ursäkta mig. Men han är inte lika hjärndöd som han kan vara i Inter. Att han liksom såhär... Istället för att slå ett inlägg så skjuter han liksom. Eller när han ska slå ett inlägg så blir det ett skott som går upp på kurva nord. Typ. Mm. Eller ska försöka springa rakt igenom spelare och sånt. Så ibland känns det som att han är... Lite så som Ramsdale, jag vet inte om du har sett det i det klippet där han blir intervjuad. Han kunde inte hålla fokus i 90 minuter, säger han. Alltså det är lite så jag känner mig dumt, så att det är någonting som inte kopplar i 90 minuter. Ja, exakt. För att, den här sekvensen mot Juve är ett praktexempel. Alltså det är en match, en toppmatch, tuffaste matchen i år, hittills i alla fall. En bottamatch mot konkurrenterna om titeln. Och sen så världens enklaste boll ska han försöka, jag för mig att han försöker brösta den, jag vet inte fan eller om han tar emot den med insidan eller yttersidan. Men bara en sån grej, det är ju bara att han inte är fokuserad och det känns som att det ganska ofta det händer. Och, men jag hade offrat honom, men sen med tanke på de
namnen
som...
Men tror du ens han hade gått för så mycket nu? Tror du får 70 för honom?
Ja, i Premier League kan du nog få det. Om du pressar lite, men inte pressar ju inte. De hade kunnat få 100 för Onana, men de pressade ju inte.
Ja, det är sant.
Alltså säg att Reece James går på någon jävla korsbandsskada nu i Chelsea. Det är ju det första Chelsea kommer titta på är Dumfries. Ja, alltså Dumfries är det första de kommer titta på. Och då kan man ju pressa priset, men inte gör ju inte det. Uppenbarligen. Så,
men sälja Dumfries, sätta upp Darmian som wingback då? Eller tycker du inte Darmian håller?
Ja, han är inte lika.
Eller vill du ha han nere som mittback?
Ja, jag vill ha honom både som mittback och wingback. Men jag tycker inte han är någon startande wingback. Alltså, det behövs ju någon som är lite bättre offensivt än vad Darmian. Det är där jag tycker de kompletterar varandra bra. Alltså, är det en match där vi måste stänga igen en kant, då är fan Darmian bättre. Mm. För han gör inte, han sätter inte en fot fel. Men Dumfries har ju i alla fall lite speed. Lite mer teknik får man väl ändå ge han. Kanske inte jättestor skillnad, men han har ändå, alltså han är ändå van vid den positionen. Darmian är ju inte riktigt den drömwingbacken man vill ha. Om man kollar vad vi har haft med Hakimi och Dumfries och vad vi har på andra kanten. Alltså jag vill ha något lite mer jämnare i så fall.
Ja. Men jag tycker Darmian får för lite cred dock.
Ja, det får han. Darmian har ju varit MVP.
Han är där, bror, hela tiden.
Ja. Det är han faktiskt. Det är en liten Zanetti av honom skulle jag säga.
Ja, lite grann.
Iltrat år.
Mm. Nej, men om jag ska svara på den, alltså det är såklart det lutar väl mot Dumfries. Men vill man ha big bucks så gör det ju mest vinst på att sälja Thuram såklart. Han kommer in gratis, ja, kan sälja han för kanske 70-80. Vem vet. Så absolut, man gör ju störst vinst där. Men det skulle jag absolut inte vilja.
Nej,
och jag tror faktiskt inte han hade velat själv. Nej, jag tror han gillar att vara Inter. Nej, ja, exakt. Nej, men jag tror han diggar att vara Inter. Han verkar älska klubben liksom.
Jo, men det läskiga är ju det att det finns Premier League-klubbar som kan ge han 5 gånger så mycket mer än man tjänar idag efter en succéssäsong. Du har ett Real Madrid som inte verkar kunna lösa varken Mbappé eller Haaland till nästa sommar. Och varför inte ta in en Thuram? Alltså för Real Madrid kommer det vara billigt liksom.
Ja, så är det ju. Och för honom blir det en dröm.
Ja, alltså det är svårt.
Speciellt om vi tar grejerna också. Om vi tar om vi tar andra stjärnan. Många spelare kommer känna att de har gjort sitt i Inter. Mm. De är klara. Ja. De tog den andra stjärnan och det är dags för nya äventyr.
Ja.
Det är inte, jag är inte blivit förvånad om till och med Martinez tänkte så. Jag var här, jag tog laget till en andra stjärna. Jag kan dra för big bucks. Barca, vad fan det är nu som vill att vi har tagit han i 100 år liksom.
Ja, exakt.
Och det är kanske samma för Thuram och de här, men nej, jag vet inte. Men ja, måste man offra någon. Offra Dumfries då, men vill du göra mest vinst? Då sälj Thuram.
Ja, mest vinst och mest vinst. Vill du gå närmast plus minus noll så sälj för dem. Nej, skämt sig. Mm. Men mer än så var det inte i dagens frågor.
Inte faktiskt. Alls faktiskt.
Mm.
Förutom det. Ja, vad tänkte du?
Nej, jag, ja,
jag
kör.
Jag tror du skulle lägga till någonting.
Nej. Tänkte bara säga att vi laddar in för söndag.
Det gör vi. Och det är riktigt, riktigt viktig match. Vi möter såklart Napoli på söndag. Regerande Scudetto-mästarna. De har patchen på bröstet. Det är den vi vill åt. Inte trän alltid sett snyggare ut med Scudetto-märket såklart. Inget konstigt med
verkligen.
Det. Men det är svårt att slå den tröjan Addis med 100 000 patchar på. 2010-2011 tröjan.
Ja, den är världsklassad.
En miljon patches liksom.
Ja, den är klassad.
Jag diggar det med italienska lag. Det är mycket patches. Det är inte så i alla ligor liksom. Men det är en viktig match på söndag. Den kommer betyda jävligt mycket. Speciellt när man närmar sig uppehållet. Man möter ett Napoli som inte riktigt... Ja, de lever inte upp till det de gjorde förra året. Och man kan diskutera hur och varför de vann förra året. Men det är absolut ingen Scudetto-lag i år, tycker jag. Osimhen har inte varit lika bra, tycker jag, som han var förra året. Men hela laget är väl någonstans i någon jävla limbo. Man byter tränare. In kommer en gammal legendar i Inter. Min brorsa hatar ju honom med hela sitt hjärta, vet jag. Jag tror om min brors kombin Ibrahimi där ute hade sett Mazzari på stan. Det är vev alltså. Men det blir en intressant match. Vad kan vi förvänta oss? Hur tror vi kommer spela? Blir det offensivt, blir det defensivt eller blir det någonstans mitt emellan? Addis, take it away.
Nej, jag tror vi går loss faktiskt.
Tror du vi ger eller? Bajé!
Men jag tror inte det blir lika, vad säger man? Jag tror inte handbromsen kommer att sitta i lika mycket som den gjorde mot Juve i alla fall. För de har redit ut den här stormen, man har tagit poäng i de matcherna, man behövde ta poäng. Så nu gäller det, och speciellt nu när Juve fortfarande leder med 1-0 här mot Monza, så gäller det att vinna den matchen. Om man ska hålla dem bakom sig. För vi vet ju vad Juve har för Europaspel detta året. Det underlättar ju för dem liksom.
Exakt.
Man har ju absolut inget att spela för.
Mm.
Så att jag hoppas och tror att Inter går loss och att vi får se en svintaggad och lack Barella, en hungrig jävla Lautaro och en jävla oxe till Thuram.
Mm.
Och sen två Ferrari-bilar på kanterna och sen en stor jävla berlinsk mur bakåt. Så har vi tre pinnar. Och sen är det alltid läskigt. Ny tränare i en ny klubb med Mazzarri där, man vet ju aldrig.
De brukar alltid få lite flax.
Ja.
Första och andra matchen, rebound. Det heter någonting på engelska, säger de rebound coach eller någonting som fucking, jag vet inte. Men brukar
du bara skulle säga rebound, att de har legat en gång och sen
så det blir ju att de presterar bra liksom. Men nej, vi får se. Det ja. Det är en jävligt viktig match faktiskt, tycker jag.
Ja, det är
det
en vinst där, nice så har man ju redit ut stormen och då ser det ju jävligt bra ut fram till nyår liksom.
Exakt. Men tror du förväntar dig några större ändringar i startelvan eller? Inte nu jämfört med CL där han bytte ut halva, men jämfört med Juve-matchen?
Nej, jag tror
att det blir exakt samma.
Ja, sen vet jag inte om Bastoni är tillbaka till dess, men jag tror inte han får starta ändå. Eftersom han varken spelar mot Juve eller i Champions League. Ja. Så tror jag han spelar med samma lag som mot Juve.
Napoli är lite spelare borta, men inga stora namn. Det är han är Marguri, Jesper, Lindström, Mattias Oliveira. Men det är inte så att de liksom definierade matchen.
Nej.
Nej, vi får se. Tror du, på tal om Napoli, tror du Jens ska just starta eller?
Tveksamt.
Assa?
Jag vet, jag har ingen aning. Fan, jag följer inte de jävlarna.
Kan inte säga att jag är jättebra
koll. Han får gärna starta om han ska vara dålig. Bara vi vinner. De kan få starta med vem fan de vill. Bara vi vinner.
Mm. Så som tabellen ser ut just nu. Napoli nere på 24 poäng. Inter uppe på 32. Man kan inte säga att de är nära oss. Inte ens Milan är nära oss. Vi drar ifrån där.
Mm.
Just i detta nu. Juve leder fortfarande 1-0. Skitungarna. Så vinner vi mot Napoli så hamnar vi 2 poäng före.
Ja. Det gäller att hämta 3 pinnar.
Mm.
Mer än så kan vi inte säga egentligen.
Mm. Nej. Mer än det. Har inte så mycket mer.
Nej, inte jag heller faktiskt. Vi längtar till söndag, men inte söndagsångest utan bara till matchen.
Ja, bara till
matchen. Fan, ska de spela alltid klockan 9 på en söndag? Fan, kan de inte spela på lördagen?
Det är det fucking värsta. Vi vill ju ner och kolla matchen också, för helvete.
Ja. De bra
matcherna. Men alla bra matcher har varit söndag ju. Och den här juvematchen i februari är söndag. Men ska vi försöka ta ledigt eller?
När då?
Februari-matchen. Mot Juve.
Och vad var det för då? En söndag?
Ja, en söndag. Eller är det för sent för dig att ta typ ledigt eller?
Nej, vi kan låta den marinera lite.
I och för sig.
Ja, vi får kolla på det.
Mm. Förresten såg du de här memesen där mot när vi spelade mot Benfica. Så de här memesen där efter första halvlek att Inter spelade som Milan.
Ja, jo, men de gjorde ju typ det.
Sen såg jag den där Michael Jordan-memen. And I took that personally. Och så kom de tillbaka och körde Inter-style 3-3.
Ja.
Nej, det kommer bli intressant. Det blir en bra match. Det är det jag kan förvänta mig. Jag kommer förvänta mig ett offensivt spel från Inzaghi. Om jag ska vara helt ärlig faktiskt. Jag tror att han kommer gå för den. Han kommer försöka ge. Förhoppningsvis ger vi. Och jag tror att Sarri, han kommer nog skita på sig lite. Han kommer inte våga riskera en torsk. Och därför tror jag att han hellre backar en hel del. Och kör ett väldigt defensivt spel. Förhoppningsvis öppnar det lite ytor för oss. Att slå in lite bollar. Få in Thuram i ett djupled. Jag vet att han gillar att dra dit. Så han kan sätta in det mot Lautaro. Och så boom. Har vi 1-0. Efter det så får Showan bara rulla vidare. Vem vill du se Showan mest? Barella säger du eller?
Di Marco.
Alltid du Di Marco fan.
Vi är bästa polare jag Di Marco.
Jag hoppas på Thuram-showen då. Jag satsar på Thuram-showen. Fan vad jag älskar Thuram alltså. Ska inte ljuga.
Thuram är djur. Jag älskar Thuram om han är kvar nästa år också.
Ja, det är det. Men tycker du att han har levererat mer än vad vi trodde han skulle göra? Vi var ju ganska osäkra på assist och grejer. Om jag minns rätt vad vi snackar om. Men jag tycker han har levererat bra där.
Ja, alltså det, vad ska man säga? Jag tycker ändå så här, jag hade väl inga större eller mindre förhoppningar eller så, men mer att man såg att han passade in. Sen tycker jag att allt han gör kommer vara mer än vad jag förväntar mig. Alltså vad är mål, vad är poäng? För att det är inga lätta skor att fylla liksom. Med Lukaku och Dzeko, de som har varit i Italien flera gånger liksom. Eller längre än vad han har varit.
Ja.
Och bara att han kan göra en gubbe är ju fan över förväntan liksom. När han inte värvar en gubbe. Så att han gör det bra. Han får gärna fortsätta och leverera.
Nej, så det är väl det. Håller du med min lilla analys om att vi säkert kommer spela mer offensivt och de backar hem en hel del och kör defensivt?
Absolut inte.
Vad tror du då?
Jag skojar.
Absolut inte.
Jag sa ju innan. Jag tror inte de håller i handbromsen lika mycket som mot Juve. Men jag tror ändå de kommer försöka.
Jo, men Napoli alltså. Tror du de kör handbromsen?
Fuck, bryr sig om Napoli, man. De har Sarri som tränare. Fan.
Det är rätt svar, bror. Rätt svar. Ja.
Bajsa på Napoli.
Nej. Kan vi det då, eller?
Ja, det kan vi nog. Jag kan detta i alla fall. Och du kan nog med detta.
Jag hoppas fan det, annars är det jobbigt.
En Red Bull in så borde du ha lärt dig.
Så är det, Red Bull klockan 9. Kommer inte sova hela natten.
Nej.
Men varför ska jag hålla på att sova, man inte känner nämnen?
Du och Drake. Något annat hade bara.
Nej. Ja, såklart. Jag är Draken.
Draken. Innan vi drar. Vet inte varför. Jag har bara en känsla att du har någon bra story på G här. Innan vi lägger på inspelningen.
Oh my god. För er som inte vet, vi har en annan liten podd där vi kör stories i slutet. Men nu jag måste jag tänka på
passar in här.
Nu jag måste tänka på en. Jo.
Ge dem lite juice.
Jag har ingen riktig juice, men jag har en skum story. Jag tror inte den är så rolig eller så, men den är lite random. Den är fett random. När jag jobbade på Arlanda, eller jag hade börjat jobba på Arlanda 2020, coronatiden, du vet, innan corona bröt ut på riktigt.
Mm.
Och skulle jag till jobbet. Jag jobbar inte där längre, men jag jobbade på passkontrollen. Man kollar pass och sånt här, kontrollerar lite folk. Men jag skulle till jobbet den här dagen, jag tror jag var lite sen. Jag är på väg, Arlanda var ganska tomt på den tiden. Och jag var ingen riktigt så här. Jag sa inte så mycket, inte klubben, men jag var ju med, obviously. Hade ju koll på de här grabbarna som är med, du vet. Och nej, men på väg och på vägen dit så ser jag ett bekant ansikte på vägen. Och det blir kul. Jag ska skicka det till honom sen för att se om han ens minns. Men jag ser ett bekant ansikte på vägen. Och jag bara, fan shit, det är min chans nu. Jag måste säga någonting, du vet. För jag hade sett honom i den här Derby Days, du vet, Adis. Mm. Inte Milan Derby Days och Coppa 90. Och jag bara, shit, det är fucking Siavush, mannen. Aldrig snackat med Siavush i mitt liv, du vet. Visste inte vem jag var. Men jag bara, fan, jag måste säga någonting till Siavush. Du vet, han verkar stressad som fan. Du vet, jag vet inte vad han skulle. Det var, tror han fortfarande jobbade på Eurosport då. Kom inte ihåg. Han får rätta mig sen. Jag ser så Siavush, han på väg någonstans. Han stressar som fan. Du vet, jag går fram till honom. Helt stressad jag också. Jag går fram till honom. Jag tar han i handen. Jag bara, fått sig inte present för det. Han kollar på mig helt förvånad. Jag tror han tänkte, what the fuck. Han bara, den där han kunde säga, han bara, forza Inter, du vet, så bara fortsatte han gå. Så helt random grej. Och det blir intressant att se om han ens minns det här. Men det skedde Arlanda 2020, säkert i februari eller någonting sånt skumt. Han skulle någonstans. Men ja, det var min story. Den kan jag bjuda på. Men jag glömmer inte hans ansiktsuttryck. Han tänkte nog, vad fuck är det här? Någon fucking random shuno är. Fult skägg, inte ens riktigt skägg. Fult hår. Han tänkte, vad fan är det här? Men han bara, oh, fuck it. En broder är en broder. En ja. Forza Inter, en Forza Inter.
Shoutout till Siavush.
Som såklart.
Show i Champions League-studion.
Han är ju faktiskt det främsta där. Om vi ska vara unbiased.
Utan att vara färgad så är han
utan att vara färgad,
klasser så över de andra.
100%. Speciellt över känslor. Avslutar vi där?
Ja, det tycker jag. Ni får det så gött, så taggar vi söndag.
Ses
vi
la familia.
Ciao tutti.
Tillbaka om något avsnitt. Om någon match menar jag. Sjuk om något avsnitt. Tillbaka om någon match. Låt det spelas lite så kommer vi tillbaka och dampa lite. Och gästar man, vad är det med er? Helt fega. Addis kollar på mig nu, han pallar inte mer.
De kanske inte är bekväma med sådana intervjuer.
Vi ses.
Ciao.
And in that match I had all my strikers injured. No Milito, no Eto. I was really in trouble and Mario was the only one. Mario gets a yellow card in minute 42-43. So when I go to the dressing room at halftime, I spent, I would say, 14 minutes of the 15. I was spending 14 minutes speaking only for Mario. Mario, I cannot change you. I cannot make a change. I don't have a striker on the bench. Don't touch anybody. Play only with the ball. When we lose the ball, no reaction. If somebody provocates you, no reaction. If the referee makes a mistake, no reaction, Mario, please. Minute 46.
No way.
Red card.
No way.